Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Idag kommer Johannes Magnusson tala om korset.
Idag så har jag ingen välformulerad rubrik eller så. Kanske jag inte brukar ha annars heller, men idag är det väldigt enkelt. Idag är rubriken för predikan korset. Och det är ju ändå lite märkligt med korset. För ett tag sedan så var jag och undervisade i Smyna Guld, i äldsta gruppen. Och vi fick till ett, liksom ett samtal och till slut så är det en av killarna som säger men, ungefär så här, jag garanterar inte exakta orden, men ungefär så här. Vad är det där med korset? Det är ju egentligen bara ett tortyrredskap, det är ju bara en avrättningsredskap. Vad är det där? Liksom lite irriterat nästan. En 11-12-årig kille. Och det är ju väldigt bra fångat. Ändå är det så för oss som kristna att korset är den viktigaste symbolen vi har. Många har kors kanske i halsband, tatuerat på... kanske inte så många har tatuerat, jag vet inte, jag försöker spana ut. Några har det tatuerat på en del ställen på kroppen. Korset, ja det brukar vara en del som det är till exempel idag när vi har... när vårt kors som sitter längst fram, när det är täckt. Nu är det av en väldigt bra anledning av den här fantastiska julmusikalen som pågår. Men det brukar bli lite upprört, eller i alla fall några som, men vi ska inte täcka vårt kors. Alltså det är något med det här avrättningstortyrredskapet som har alla de här positiva känslorna. När jag sa i planeringen för gudstjänsten att det kommer vara mitt tema, så sa Nils-Erik som är vår samordnare för den här gudstjänsten, det är mitt favoritbudskap, sa han. Det här är min. Och det är ju ändå lite märkligt med tanke på vad korset är. Men jag har tänkt att idag så tänker jag bara titta på en av aspekterna vad korset står för. Titta lite djupare och se varför skapar korset alla de här goda känslorna. Alla den här längtan, den här kärleken, det här som man vill ge sig till. Och jag tänker titta på en aspekt av det idag. Och vi ska börja läsa i Filipperbrevet tillsammans. Filipperbrevet kapitel 2. Så här står det där. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vaka inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod ifrån allt. Ha med det. Avstod ifrån allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Han avstod från allt, blev som en tjänare och var lydig till döden. Och tittar man på det här uttrycket som på svenska då är översatt till avstod, så har vi ett grekiskt ord som jag tänker visa er som heter kino eller kino. Och rent bokstavligt så betyder det här att tömma sig. Att liksom, man använder det andra ordet när man tömmer saker. Jesus tömde sig. En del översättningar har sagt att han blev till ingenting, finns det i vissa översättningar. Han liksom avstod, tömde, blev till ingenting. Vad betyder det? Och vad har det med oss att göra? Och hur hänger det ihop med korset? Ja, vi ska titta på det tillsammans. Den 1 april 1995 så gjorde jag en av de modigaste sakerna jag har gjort. Jag bodde då i Åre och åkte iväg, det var inte den 1 april, några dagar innan, åkte iväg upp till Umeå för att hälsa på en viss Malin. Och jag är där några dagar och hälsar på och sen är det sista kvällen innan jag ska åka hem. Och vi träffades ju inte så ofta som man skulle vilja. Och jag önskade ju att vi skulle bli ett par. Jag åkte ju inte dit bara av... Jag åkte dit av någon typ av kärlek, va? Det får man ju säga då. Och nu var det ju sista kvällen. Och vi hade ju umgåtts, haft trevligt, haft roligt med varann. Men det var liksom... Man måste ju säga något, man måste ju bestämma. Det var några som var med oss där på kvällen och de gick aldrig liksom iväg. Vi blev aldrig ensamma, utan sent. Och då börjar vi äntligen det här samtalet som jag hoppades skulle leda till något bra. Och, alltså jag var inte speciellt skicklig på att uttrycka mig romantiskt. Och jag var liksom inte hela den här, utan... Jag tror att efter en lång stund, det som jag fick ur mig var någon typ av, ja, hur tycker du vi ska göra nu? Ja. Ungefär. Men det man ska veta är att när man säger det så är det ju, man sitter där lite grann med hjärtat i handen, va? För att här säger jag att jag vill någonting. Vad vill du? Och där finns ju risken, och risken är ju uppenbar att någon, den andra säger, jag tänkte mig nog inte riktigt samma sak. Och med Malin så var det ju så att då sa hon, ja, det här är ju en väldigt stor fråga, det påverkar mig, och börja prata om alla olika, hur hon tänkte på det. Och jag bara, nej, det här. Och jag satt ju där, så jag tänkte, nej, här gäller det liksom damage control. Så jag bara, ja, vad bra att du är öppen med allt du funderar. Jag är också jättetveksam och jag tror inte. Och så började, så jag i princip har tagit tillbaka hela frågan. Men av en god anledning så verkar Malin mest ha liksom utvecklat sin egen tanke. Så hon har inte hört mina liksom invändningar eller tillbaka, utan slutat sin monolog lite grann med att säga att, ja, men därför tror jag att det här kan bli något bra. Ungefär så. Och jag bara, tur att hon inte hörde. Och från den dagen så är vi ett par. Och kärlek är ju på ett sätt, det är att lämna bort kontrollen. Att man ger kontrollen till en annan. Inte bara romantisk kärlek, utan i alla sammanhang där man på något sätt öppnar sig för en annan människa, där man ger kärlek, så finns ju en risk att den sviker den, utnyttjar den, dumpar den, lämnar den. Alltså man riskerar med kärlek. Man tar en risk, man släpper kontrollen. Och om man vänder på det så är det också så att det finns en nästan som ett motsats mellan kärlek och kontroll. Inte i alla avseenden, men på flera sätt så är det en motsats mellan kärlek och kontroll. Att visa sin kärlek, att erbjuda kärlek, är att släppa kontrollen. Men om man vänder på det, om man är väldigt kontrollerande, kanske har du varit i en relation som är väldigt kontrollerande, som handlar mest om att den andra vill få dig att göra på ett visst sätt, vara på ett visst sätt, styra dig. Det är inte kärleksfullt. Det är manipulation. Och det kärlek är att släppa kontrollen. Jesus, när han är med lärjungarna så inträffar en sak, att det blir lite maktkamp, kan man säga. Det är en av lärjungarnas mammor som lägger sig i och tycker att mina söner borde ju få lite bättre position i det här. Och så blir det en diskussion om vem som ska ha vilken position. Och då svarar Jesus så här. Jag tänker vi läser det. Efter en stund så kommer han fram till det här. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus talar om att idealet är att vara en tjänare rent av en slav. Snacka om att lämna kontrollen till någon annan. Men det är idealet. Det är så vi är mot varandra. Det är så vi är med i den här världen. Det här är det, den väg som jag visar på. Att vara en tjänare. Att vara en slav. Att ge sig för någon annan på det sättet. Det finns en spänningsförhållande mellan kärlek och kontroll. Men hur gör man då om man har väldigt mycket kontroll och ändå vill visa kärlek? Ja, vi ska titta på några ställen i Gamla testamentet som beskriver Gud. Det är lite av dialoger. Den första är med Jobb. Och det är både en poetisk och vacker dialog om himlen och rymden och allt det där. Men också rätt så kaxig dialog. Och så här säger Gud till Jobb. Kan du knyta samman sju stjärnorna? Eller lossa Orions bälte? Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt tid? Leder du stora björn och hennes ungar? Förstår du himlens lagar? Får du dess ordning att gälla här på jorden? Kan du ropa till molnen där uppe så att de svarar med floder av vatten? Kan du kalla ut blixtarna så de svarar till din tjänst? Alltså, underförstått säger Gud till Jobb, vem är du ungefär? Att bli dissad är ju jobbigt för de flesta av oss. Att bli dissad av Gud måste vara tufft. Så Jobb fick, alltså, vem är du att komma här? Kan du något av detta? Och det som Gud då indirekt också säger är, jag har kontroll över allt. Jag har kontroll över himlarymderna, stjärnbilderna, liksom regn och liksom allt det där som står så långt utanför människors kontroll. Vi ska läsa en profetia från Jesaja också, eller tilltal, och vi läser från Jesaja 45. Så säger Herren, Israels helige, han som formar framtiden. Ställer ni frågor till mig om mina barn? Ger ni mig order om mina händers verk? Det är jag som har skapat jorden och gjort människorna där. Jag har spänt ut himlen med egna händer och ger order till dess här. Alltså än en gång, samma kaxiga attityd ungefär. Vem är ni? Och jag är ju den som har kontroll över allting. Jag är den som har kontrollen. Det är tilltalet som Jesaja får förmedla. Så hur gör man då? Om man har all kontroll och ska visa sin kärlek. Om man är allsmäktig. Jo, man avstår kontroll. Man ger upp en del av kontrollen. Att visa kärlek är att släppa kontrollen. Vi ska läsa nu vad som händer. Alldeles de sista skälvande minuterna av Jesu liv när han hänger där på korset. Jesus visste nu att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Det stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppades i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. Och när Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. När man läser evangelierna så märker man att en väldigt stor tyngdpunkt handlar om de allra sista dagarna i Jesu liv. Väldigt mycket av utrymmet i de här böckerna handlar om stunden kring detta kors. Och när vi läser dem så ser vi och märker hur Guds son blir slagen, förnedrad, utsatt för våld, sviken, lämnad, förrådd. Han liksom råkar ut för alla negativa, onda saker. Och till slut så spikar de upp honom där på ett kors. Naken, blodig från slag och tortyr som han har varit utsatt för. Och bland det sista han gör så kan han inte ens liksom, det som är ett grundläggande basbehov, att kunna dricka och få i sig det man behöver. Han får be om hjälp. Ge mig något att dricka. Varför är korset så viktigt för oss? Varför är korset, symbolen som vi använder, visar liksom är så meningsfull i våra liv? Ja, en viktig sak är att i korset där visar sig Gud utan kontroll, hjälplös, naken, tömd, avstått ifrån allt. Korset, det är att Gud säger, jag kan inte göra allting. Ja, vänta nu börjar någon bli lite orolig. Vänta, vi är Gud, har ju all makt. Gud kan kontrollera allting. Korset är det så. Gud säger, jag kan skapa de vackraste saker. Jag kan göra de största mirakel. Jag kan skapa vänskap. Soluppgångar, solnedgångar, havet med allt det mäktiga. Vänner, människor. Den här goda känslan när man bara får vila och slappna av. Eller som Malin var inne på i början, lukten av en riktigt god maträtt. Gud kan skapa allt. Gud kan skapa oss människor. Gud skapar fantastiska hjärnor som kan utveckla och göra allting. Gud skapar våra hjärtan. Men Gud kan inte bestämma vad våra hjärtan ska älska. Korset är att Gud släpper kontrollen, visar kärleken, att han står där. Vi säger, och det här är en viktig sak med korset. Inför korset så är vi alla lika. Marken framför korset är samma för alla. Det spelar ingen roll om du kan hela Bibeln utan till, om du är liksom har fått Nobels fredspris och liksom är bland de godaste människorna vi kan tänka ut. Eller om du är en av de allra värsta som har ett bagage av det ena eländet efter det andra eländet. Du har gjort det dumma, det dåliga, det destruktiva, både för dig själv och för andra runt omkring dig. Men vid korset är vi alla lika, marken är jämn. Och det är den fantastiska inbjudan med korset. Var du än kommer ifrån, var du än har med dig, så får du komma inför det korset på samma sätt som alla andra. Men det starka är också att på samma sätt som vi är lika inför korset, så är Gud också lika när han står där. Gud kan inte tvinga oss. På något sätt har han skapat i sin allmakt, skapat en värld som är funtad på det sättet att kärlek kan man inte tvinga på någon, och han har underordnat sig det. Och därför kommer han på detta sättet, på samma sätt som oss andra, och han står som vi med hjärtat i sin hand. Här är min kärlek. Du kan ta den, men du kan också gå. Du kan välja något annat, du kan svika, du kan lämna, du kan trampa. Jag vet inte hur du tänker dig, Gud. Men Jesus visar på korset Guds äkta kärlek. Och frågan till oss är, vad gör vi med den här kärleken? Vad gör vi med den här utsträckta handen? Varför är korset så viktigt? Jo, det är för att Gud visar vem han är. Och jag tänker att idag finns här som säkert har tackat ja till den här kärleken både en och tio och kanske hundratals gånger, gläds över den. Jag tänker också att här idag finns du som kanske aldrig har sagt ditt ja till den kärleken. Om en liten stund, vi ska sjunga och sen så ska vi gå in i en stund av bön. Men om en liten stund så kommer möjligheten finnas att antingen igen komma till honom som står där med den uträckta handen på den jämna marken. Oavsett vad du har gjort, oavsett var du kommer ifrån, så står han där med sitt hjärta, med sin kärlek. Han kan inte tvinga dig. Vi ska inte förstå detta som att Gud inte bryr sig om oss eller intresserar. Alltså, Gud följer oss. Hela Bibelns berättelse handlar om hur Gud längtar efter människor, sträcker sig mot människor, gör olika saker. Och jag får ibland sitta och prata med de som är ganska nya i tron. Och när man har blivit kristen så ser man tillbaka på sitt liv som man hade innan, så ser man att men där verkar ändå Gud ha varit med. Och tänk att det blev så, och tänk att det blev, och tänk att man ser liksom spåren av Gud i sitt liv redan innan man har valt honom. Så Gud ger inte upp på någon av oss. Gud följer oss, förföljer oss skulle man till och med kunna säga. Men han tvingar sig aldrig på oss. Men korset är Gud som kommer genom Jesus och av kärlek ger upp sin kontroll. Och frågan är till dig och till mig, vad gör vi med det utsträckta hjärtat? Vi ber. Herre, jag tackar dig. Tackar dig att vi än en gång får påminna oss om ditt kors och vem du är och var du kommer från och vad du står för och vad du har gjort för oss. Och Herre, hjälp oss än mer förstå din kärlek. Hjälp oss än mer komma närmare dig. Herre, du ser den som kanske för första gången börjar längta, dras mot detta. Herre, jag ber om mod och våga sträcka ut sin hand tillbaka mot dig, Herre. Och du ser oss som kanske har varit med länge. Jag ber att vi ska få förnyas i den kärleken. Att vi ska få påminnas om det som du är, det som du står för, det som du har gjort för oss. Och vi får ha det med oss när vi går härifrån och det får påverka vårt liv och vår vardag. Herre, jag ber om din ledning. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.